Det är onsdag 1 april och du lyssnar på Verkställande utskottet, en podcast från Expressens politikredaktion. Idag med mig Viktor Bartkron, bredvid mig i studion Thomas Nordenskjöld.
Hallå, hallå.
Och med på länk Maggie Strömberg.
Hej! Och idag ska vi bland annat prata om hur corona avgör framtiden för januaripartierna.
Det här ska ju vara en transparent podd, så Maggie, varför sitter du i hemkarantän egentligen?
Men jag har lite ont i halsen och är lite snuvig. Det är liksom inget allvarligt, men man ska ju vara hemma i sådana lägen. Jag följer myndigheternas råd.
Som en god svensk, mycket bra. Folkvett där hemma.
Ja.
Bra, den här podden har dominerats och kommer att domineras av coronakrisens effekter på svensk politik. Det är svårt att komma runt det om man ska vara hyfsat där folk och den politiska verksamheten är. Så Maggie, det är alltså onsdag, det är 1 april. Var står vi just nu?
Ja, men sen förra veckans podd så har det ju hänt en del. Det är numera förbjudet att besöka äldreboenden. Gränsen för offentliga sammankomster är satt till 50. Skistar har stängt skidbackarna. Löfven har uppmanat barnen att inte vara påskkärringar i år. I morse berättade Lena Hallengren att man begränsar högkostnadsskyddet för att minska risken för hamstring av mediciner. Och sen så har regeringen gett Folkhälsomyndigheten i uppgift att utöka testkapaciteten hos regionerna.
Just det. Eller var det regeringen eller var det någon annan, Thomas? Det har varit lite, det är lite tävling om vem som gör vad nu.
Ja, enligt en del S-folk i regeringskansliet så har det varit lite väl många utspel senaste tiden från Moderaterna, där de kräver saker som regeringen sen presenterar dagen eller dagen efter. Och det där är ett exempel med då kraftigt utökade tester av corona som Moderaterna krävde i söndags.
Och de sitter ju i... Hur ofta träffas de här partiledarna? Det finns ju ett blocköverskridande samarbete som är bredare än det brukar vara.
Ja, precis. Men så är det ju. De träffas ju regelbundet. Om det är så att Moderaterna, som en del S-folk då misstänker, känner till vad regeringen ska presentera. Det vet inte jag, det kan vi inte avgöra. Men det har då varit det här med kravet på kraftigt utökade tester av corona som Moderaterna krävde i söndags och som sen regeringen planerade att fatta beslut om på måndagen, vilket de också gjorde. Så det har det varit krav om att vårdstudenter ska få jobba extra utan att kunna bli av med sitt studiestöd, att det så kallade fribeloppet slopas. Det var någonting Moderaterna krävde som sedan regeringen då presenterade princip någon eller några dagar efter.
Men man kan kanske förstå Moderaterna här, för det är ju lite problematiskt om man nu ska jobba tillsammans i en borgfred. Det är klart att då vill de väl också ha någon form av cred för det som tas fram, kanske på deras initiativ, det vet man ju inte. Men det är en lite spetsig situation här när den breda samlingen håller på att falla och spricka på, inte på innehållet utan på vem som ska få hålla presskonferensen.
Ulf Kristersson säger ju också att han har drivit det här i flera veckor ända sedan de mötena började. Det är ju svårt att veta vem som har rätt egentligen.
Nej, men precis, vi har ingen aning om det är så. Att det
jag tänker osökt på när decemberöverenskommelsen skulle presenteras och det var den här situationen där Miljöpartiet skulle de få ha ett eller två språkrör med på pressträffen, och kompromissen blev att Gustav Fridolin fick vara med om han var tyst. Jag tänker att det måste finnas en lösning.
Precis, och i alla fall så var det ju så att det här också trappades upp i veckan, kan man ju säga, när Ulf Kristersson en timme innan Löfven sen på tisdagen skulle hålla sin presskonferens och berätta om det här med utökade tester, så ställde Ulf Kristersson upp på en intervju med TT och berättade att regeringen skulle komma med den här nyheten, vilket fick en hel del inom regeringskansliet att sätta kaffet i vrångstrupen, kan jag säga.
Man får ta den politiska konflikt som finns nu och göra så mycket som möjligt av den, för de försöker ju dämpa den i sak.
Så är det, men jag tror att någonstans så, detta kan ju tyckas larvigt, och det är det väl också, och det kanske framförallt är någon form av strid mellan olika kommunikationsavdelningar, men det säger väl något, som du var inne på Viktor, om svårigheten att vara i opposition, att det inte är helt enkelt, framförallt inte i en djup kris. Man kan ju dra sig till minnes hur jobbigt en del socialdemokrater tyckte det var att varje kväll få se Anders Borg i Aktuellt prata om hur stormen drar in över Sverige under finanskrisen.
Och nu får de se det igen. Jag vet inte, Maggie, har du tänkt på det också? Hur Anders Borg plötsligt har blivit vårt samhälles stora objektiva auktoritet igen. Jag tycker man ser honom i nyheterna hela tiden.
Ja, men han har ju gjort comeback jag menar, det var inte så länge sedan det var ganska stora skandaler kring Anders Borg då han blev av med flera uppdrag. Men nu är han tillbaka som liksom krishanteringsexpert efter finanskrisen. Och det ska man ju säga, han har ju fått väldigt mycket beröm för hur han och regeringen då hanterade.
Absolut, men han måste vara väldigt nöjd ändå. Det sades ju redan när Borg var aktiv att det var ett problem att han framställde sig själv och fick framstå mer som expert än som en politiker. Han är ju en väldigt politisk person egentligen.
Och nu, Fredrik Reinfeldt var ju i Dagens Nyheter idag av sin bild av det här. Han vill ju fortfarande inte prata om liksom sin statsministertid, migrationsfrågan och annat sånt som många gärna vill.
Han vill ju inte liksom ens ge några konkreta råd när det gäller krishantering. Så det var en ganska... Det var en väldigt, väldigt generell intervju tycker jag. Men Borg är väl lite mer konkret i sina policyrekommendationer i alla fall. Men över till något som kanske är lite mer relevant för dagens utveckling. Vi har ju ett samarbete, Thomas. Ett regeringssamarbete. Socialdemokraterna, Miljöpartiet tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna. Och det håller väl i och med detta på att ändra karaktär, eller vad ska vi säga?
Jo, men det tycker jag. Alltså det här januarisamarbetet som ingen egentligen verkade gilla, varken väljarna, som ju har haft väldigt lågt förtroende för detta, eller egentligen de inblandade heller, möjligtvis med undantag för Centerpartiet som jag ändå har varit besjälad i detta. Det tycks nu som att samarbetet har fått en nytändning, som att det fungerar bra igen. Det är de signalerna man får inifrån i alla fall. Och lite paradoxalt nog kan man säga att det tycks, tycker jag, som att de här huvudpersonerna då, Magdalena Andersson, Mats Persson och Emil Källström framförallt.
De ekonomisk-politiska talespersonerna då, eller finansministern och de ekonomisk-politiska talespersonerna.
Precis, de tycks lättade, skulle jag säga, över att inte behöva implementera det här januariavtalet utan istället få hantera denna kris. Det är ju så att de här personerna, ingen av dem har ju var egentligen med och slutförhandlade detta. Tvärtom är det så att Mats Persson mer än någon annan slogs emot detta, det här samarbetet.
Ja, han ledde ju motståndet i Liberalerna mot att överhuvudtaget ingå i samarbetet med Socialdemokraterna.
Ja, han sa väl i princip egentligen upp sig. Det kanske egentligen mer var för att bli av med Jan Björklund. Men han i samband med detta, när detta skulle avgöras inom Liberalerna, sen kom han tillbaka sen. Emil Källström har ju mer slutit upp bakom partilinjen, men det är också allmänt känt att han var en väldigt stark motståndare till detta. Magdalena Andersson har inte heller lyckats dölja särskilt väl vad hon tycker om detta samarbete. Nu är det de som hanterar den här krisen.
Det är ett väldigt intressant läge där liksom januari-samarbetet håller på att räddas eller liksom lyftas genom att man slipper det man skulle samarbeta om.
Nej, men precis så. Det är så tydligt på de här pressträffarna. Man ser ju hur de tycks uppskatta och trivas att gå till jobbet helt plötsligt, vilket de inte gjorde tidigare, i alla fall inte Mats Persson och Emil Källström, som ju signalerade ganska tydligt att de verkligen inte ville stå vid Magdalena Anderssons sida. Nu tycks de rörande överens om i alla fall att det här januariavtalet i alla fall för stunden har spelat ut sin roll, och nu handlar det om att hantera en kris. Så sa de i alla fall när jag ställde frågan till dem i veckan.
Ja, men man kan ju tänka sig att det här aktiverar någon gammal reflex i Centerpartiet, så här, krishantering. Det är vår grej, eller vad säger du, Maggie?
Ja, men jag tror det. Och jag tänker att dels har de ju varit med vid många tillfällen tidigare och liksom klivit in och tagit ansvar. Och det är nog en roll de känner sig ganska bekväma i. Men det har ju också varit svårt för Centerpartiet. De var ju de som skröt över att ha fått igenom flest reformer. Samtidigt så är ju det är ju de som hela tiden har fällts av oppositionen. Men det är ju också inför nästa, alltså valet 2022, lite klurigt för Centerpartiet. Man känner ju att de har målat in sig i ett hörn. Hur ska de gå till val? Vem ska de vilja samarbeta med? Vad ska de säga till sina väljare? Vilka är deras väljare ens? Så på så sätt kan jag tänka mig att det här lite grann löser situationen för dem. Även om det kanske inte heller är så enkelt att gå till val och säga att vi ska lösa coronakrisens effekter. Men ja.
Ja, men klart är i alla fall att januaripartierna nu genomför reformer i en rasande takt som i praktiken gör det här januariavtalet rätt så överspelat, skulle jag säga. Det är den bilden jag får när man pratar runt med företrädare av de här partierna.
Om inte annat så framstår det ganska futtigt med en kvarts miljard till någon förmedling hit och dit, när man sen kommer in och bara boom, här är 60 miljarder på både utgiftssidan och Eller ja, egentligen bara på utgiftssidan.
Ja, men precis så. Det är liksom, nu lägger man stora pengar på Arbetsförmedlingen som man ju skulle lägga ned. Man sänker arbetsgivaravgifter och höjer A-kassa och slopar karensdagar och gör massa saker för väldigt mycket pengar som du säger. Men allt det här står ju inte i januariavtalet. Och dessutom så innebär detta nog att alla de här 73, många av de här 73 punkterna man skulle göra som redan är försenade för de har varit mycket mer komplexa och svåra att genomföra. Jag menar, reformeringen av bostadsmarknaden och hyresregleringen är ett sånt exempel som är kraftigt försenad. Kommer det ens nu hinna bli klart innan valet? Nej, men det är väl inte så sannolikt och man har en annan uppgift att hantera.
Ja, precis. Den politiska energin och resurserna kommer att kanaliseras någon annanstans. Och det är vi ju alla är väl i grunden överens om att det är en rimlig prioritering kanske också. Det blir lättare att, för alla att komma ur det här.
Sen samtidigt måste man ju säga att det är ju ändå så att människor dör här. Väldigt mycket folk. Vi är ju i någon slags uppgång fortfarande och det värsta ligger framför oss. Och jag tror att det finns ju, även om man liksom tycker det är lättare att gå till jobbet av vissa skäl, så är det såklart för de allra flesta just nu tror jag det svåraste de någonsin har varit med om i sitt politiska liv. Jag pratade med en statssekreterare här i veckan som sa att ja, men det är ju de här liksom dagarna man gör all annan politik, för allting handlar ju om att kunna leverera i de här lägena, och de jobbar ju i princip dygnet runt och varje dag märker man ju.
Ja, men precis så är det ju. Och det är väl så att de verkligen känner det, att de har fått ett nytt uppdrag att lotsa Sverige genom den här krisen som ju är den värsta som vi har genomlevt i modern tid. Och då är de här andra sakerna helt enkelt inte längre så relevanta. Och jag tror man kan se framför sig när det gäller det här januarisamarbetet som nu ändå sätts på prov och har fått en ny roll. Det är någonting som Nyamko Sabuni till exempel har efterfrågat. Vad är det gemensamma projektet? Nu har man ett projekt. Antingen skulle detta kunna innebära att januarisamarbetet svetsas samman mer. Man gör saker nu som också väljarna efterfrågar. Samarbetet får ett ökat folkligt stöd. Det vet vi inte riktigt än, men det skulle kunna bli så. Det fördjupas. Och det här januarisamarbetet som alla hade, de flesta i alla fall, dömt ut, kanske till och med får en framtid. Men, det finns ett men där. Viktor?
Ja, men det finns, det finns många men. Och en är ju just det här att det hänger ihop med att ja, det finns av mycket konkreta skäl, så är det ju så att mycket av det som sas och som var käpphästar och som ansågs viktigt i politiken för sopas ganska hög grad av banan nu, och nu kommer större och kanske ännu viktigare frågor. Framförallt så tror jag att det man ser en återgång till det som vi brukar kalla kärnfrågorna, jobb, ekonomi, så här, sjukvården, alltså väldigt grundläggande så här systemfrågor. Och där finns det såklart, som vi pratade om tidigare, en risk för att, eller risk eller chans beroende på hur man ser det, möjligen en risk ur januarisamarbetets synvinkel och en chans ur många andra synvinkel, att det återaktiverar vad vi skulle kunna kalla för en klassisk höger-vänster-konflikt. Jag menar, nu går man fram med kraftig förstärkning av A-kassan till exempel och en slopad karensdag, och vi kommer säkert se fler sådana åtgärder som ju är saker som till exempel Vänsterpartiet har efterfrågat väldigt, väldigt länge. Det kommer, tror jag, vara väldigt svårt för Socialdemokraterna att gå tillbaka från det inför nästa val och säga att nej, men nu ska vi sänka A-kassan igen. Det kommer man kanske inte vara så sugen på när det här sen går från en hälsokris till en ekonomisk kris.
Nej, men jag tänker framförallt som Socialdemokraternas signum sen man kom till makten igen efter Fredrik Reinfeldt har ju varit att inte hålla på med återställa politik. Alltså, varför ska man återställa A-kassan eller den här slopade karensdagen men inte titta på jobbskatteavdragen? Det kommer ju bli jättesvårt att motivera.
Nej, men det är väl så, precis så, att nu har det funnits pengar till allt, och i den här akuta krishanteringen som inte är så ideologisk, men ingen vill, varken vänsterpartister eller moderater eller sverigedemokrater eller någon vill att företag går i konkurs i stor skala. Det är inte bra. Därför har man varit överens om att de ska räddas, och man har också slitit av sig den här tvångströjan i form av budgetramverk och strama statsfinanser, och nu finns pengar till allt. Man kan både
sälja smöret och tappa pengarna.
Och det leder oss ju tillbaka till den här oberoende experten Anders Borg som jag såg i TV häromdagen, som var, jo, han tyckte ju att det här med att stimulera genom att höja A-kassan då, det var ju rimligt nu, men det var väldigt viktigt att när krisen var hanterad att man återgick till en arbetslinje. Vilket ju är ren politik, allianspolitik från början. Och det där kommer att bli en konflikt, tror jag.
Ja, och man hörde, jag pratade precis innan jag gick in i studien här med en hög företrädare för Liberalerna som sa att redan, alltså redan nu pratar man ju om nästa steg i detta, om det sker i samband med vårändringsbudgeten eller fram eller till hösten med höstbudgeten, men att stimulera ekonomin, kickstarta ekonomin som Magdalena Andersson pratar om, där kommer det, då handlar det om stimulanser. Då är frågan ett, och där tror jag att det kommer bli mer ideologisk, klassisk ideologisk konflikt där socialdemokrater mer kommer betona kanske höjda barnbidrag, den typen av förstärkning av transfereringssystemen, medan man från borgerligt håll kommer vilja sänka skatter. Och så framförallt tror jag att längre fram, för det är ju så att nu finns pengar till allt helt plötsligt, det kommer inte finnas i längden. Vi går in i, av allt att döma, i en mycket djup kris. Pengarna kommer ta slut, det kommer behöva stramas åt och prioriteras kraftigt. Och där har vi den där vänster-högkonflikten som du pratar om, Viktor, där man kommer tvingas välja väg. Då kommer ju det här januarisamarbetet ställas inför ett faktum, och det är ju att Centerpartiet och Liberalerna i de frågorna i klassisk ekonomisk politik står väldigt nära Moderaterna, och om det här samarbetet överlever det, och när vi är där, det får vi se, men där kommer vi sannolikt om något år eller så befinna oss i en situation där det är en helt ny konfliktlinje.
Och så tänker jag att liksom när den akuta krisen är över, då kommer ju de där frågorna som nu verkar sitta på paus, alltså arbetsmarknad, hyresmarknad, de kommer ju också ställas på sin spets, som man kommer behöva bekänna färg där också från regeringens sida. Hur ska man göra? Nu när avtalsrörelsen har skjuts upp så kan man ju misstänka att även de här förhandlingarna kring ändringar i LAS och så kommer skjutas upp.
Ja, och det, man kan ju säga, jag hörde var i riksdagen häromdagen, så hörde jag Martin Ådahl i talarstolen säga att
Martin Ådahl, Centerpartiets reform,
han som har förhandlat fram detta och mer än någon annan försvarat det, men nu man hör sällan av honom så himla mycket längre, men han stod i alla fall där i talarstolen och sa att detta nu med arbetsrätten behövs mer än någonsin, och en del, tror jag, inom Centerpartiet som har varit väldigt beskälade i detta, och säkert en del andra partier, kommer ju tycka att men nu behövs vår politik, den här centerpartistiska marknadsliberala politiken, mer än någonsin.
Så kommer det säkert vara. Det finns, sen vill jag då slänga in ytterligare en komplicerande faktor i det här. Det är ju att, ja, Centerpartiet och Liberalerna kanske återupptäcker sin närhet till Moderaterna i de ekonomiska frågorna. Men vart tar SD vägen? Det är ingen naturlag som säger att de alltid kommer att stödja en borgerlig ekonomisk politik. De har ändrat sig för, de kan göra det igen. I ett helt annat läge, en helt annat stämningsläge i samhället, så kanske de hamnar närmare Socialdemokraterna i den ekonomiska politiken igen. Jag bara lanserar den tesen nu så jag ska kunna säga vad var det vi sa. Och så vill jag ändå också sluta med att det här när krisen är över. Vem bestämmer det? Det här är ju någonting som kommer att ha en påverkan på arbetsmarknaden under lång, lång, lång tid framöver. Och vem drar strecket? Är det vid 15% arbetslöshet? Eller är det vid 10? Är det vid 8? Är det vid 7? Definitionen av en kris beror ju ganska mycket på dina politiska utgångspunkter. Det finns nog många i Vänsterpartiet som tycker att vi hade redan en arbetslöshetskris redan innan.
Ja, men det är väl det som gör den här situationen unik, tänker jag, att det är just det, flera kriser samtidigt.
Ja, och definitionen av när de är slut och vad det innebär, det tror jag att det kommer bråkas mycket om vad det lider. Jag vill lämna den här akuta sakpolitiken lite grann. Ni vet, det brukar ju pratas om hur polariserat Sverige är. Så otroligt polariserat nu för tiden. Alltså läser man vissa svenska kultursidor så framstår det lite som att Sverige består av två halvor. En som tror på fakta, förnuft, frihet och humanism, och en som tror på fake news, populism och mörker. Förstår ni hur jag menar?
Det gör vi.
Jag tycker att coronakrisen hittills har motbevisat den här bilden av Sveriges djupa polarisering på ett ganska tydligt och spännande sätt. Hur då? Jo, alltså vi har en från början, vi har varit inne på det tidigare, en regering som är ganska impopulär, eller var åtminstone impopulär. Den går ut och ber folk, lite lågmält, att göra stora uppoffringar i vardagen. Vi har myndigheter som inte vill förbjuda så mycket men som kommer med lite rekommendationer. Och det är tjänstemän som ingen har sett förut men som plötsligt visar sig i tv och tycker att man ska göra saker. Och folk lyssnar.
Alltså vi är jag förstår vad du menar, men jag vill ändå invända och säga, Sverige har ju ändå förbjudit en del saker.
Jo, men väldigt lite jämfört med andra.
Ja, men man var ju väldigt tidig med att förbjuda till exempel Iran Air att flyga till Sverige. Man har ju förbjudit en del sammankomster och annat. Det är liksom... Ja, jag förstår vad du menar, men man har ändå förbjudit.
Jag vill ändå hävda att vi är det enda landet i världshistorien som har slagit ihjäl hela vår egna besöksnäring och servicesektor utan att egentligen förbjuda någonting, utan vi har gjort det på eget medborgare. Med medborgaranda har vi slutat göra en väldigt, väldigt massa saker som vi egentligen vill göra.
Vi har ju
göra.
Förbjudit barhäng.
Ja, väldigt sent in i det hela när alla redan var på väg i konkurs. Hur som helst, det jag menar är alltså att folk har tagit del av information i media, de har hört sina politiker och myndigheter och de har gjort som de har blivit rekommenderade att göra i väldigt hög utsträckning.
Beviset är att jag sitter här hemma just nu.
Ja, det är ett bevis. Vi har jobbat hemma i flera veckor, utan, till och med innan det ens rekommenderades. Och det här alltså trots att den strategi som Sverige har valt är och har varit kontroversiell. Den har stuckit ut i världen som en väldigt liberal strategi. Folk vet det, det har varit debatt om saken, både politiskt och bland meriterade experter i Sverige. Trots detta så rusar förtroendet för regeringen. Ändå säger 74% i en rätt ny SIFO-mätning att de har förtroende för Folkhälsomyndigheten. Med tanke på den debatt som har varit både politiskt alltså och bland experter i tv varje dag, så 74% säger vi har förtroende för Folkhälsomyndigheten. Det är nästan nordkoreans i sammanhanget, eller vad säger du, Thomas?
Men är det inte så att det där möjligtvis kan vara väl tidigt? Jag tycker man ser tecken på det, att men nu kommer nya siffror hela tiden och det var liksom stämningsläget varierar från dag till dag. Men vi ser hur den svenska kurvan pekar uppåt och hur de som har varit kritiska mot den svenska linjen ändå nu börjar jämföra Sverige med de nordiska grannländerna. Och det kan ju vara så att vi redan om ett par dagar när någon lyssnar på det här har en ordentlig debatt om det svenska misslyckandet. Det där går ju från dag till dag, men kan det inte vara så?
Det kan det säkert vara, och skulle det vara så, herregud, att Sverige skulle lyckas, eller man ska säga katastrofalt jämfört med Danmark och Norge till exempel över tid, då är det ju högst, då skulle jag säga att det är en väldigt rimlig debatt att ha. Men jag menar mer instinkten här. Alltså instinkten är uppenbart inte polariserad, utan tvärtom. Den är väldigt samlad. Och jag menar inte då att det alla som inte litar på Folkhälsomyndigheten är foliehattar, absolut inte. Och snarare tvärtom, det är ju en helt rimlig debatt som förs. Vilka åtgärder är rätt, varför inte? Och sådär. Men reaktionen är ändå väldigt, väldigt samlad och det är intressant. Och här kommer vändningen då, poängen. Den här magreaktionen från svenska folket visar på ett problem för Sverigedemokraterna. Vi ska lyssna på ett litet klipp ur Jimmy Åkessons tal till nationen som han höll här i förra veckan.
Tiden kommer när vi kan och när vi ska utkräva ansvar. Det kan ni vara helt säkra på. Men just nu gäller det att hålla ihop vårt land och att samarbeta.
Viktor, vad kallade han detta för, ett tal till nationen, eller hur var det?
Ja, precis. Det här var alltså ett tal som Jimmy Åkesson la ut på YouTube och under liksom förevändningen att det var ett tal till nationen. Han satt i en fåtölj och adresserade
ganska svenska folket. Direkt efter att Löfven hade hållit sitt tal några dagar.
Precis.
Efter,
det var betydligt så längre, ska sägas. Det här var över en kvart.
Det är ovanligt att oppositionspartier håller tal till nationen.
Ja, alltså, hur är det nu egentligen? Det har kommit en del förtroendemätningar i veckan som visar att Stefan Löfven har ju, ja, men han har ju stuckit upp väldigt kraftigt. Från att han har legat på historiskt låga nivåer så kom det mätningar där han ökade med 18 procentenheter. Så var SVT Novus som hade det. Och i övrigt är det ganska stabilt. Men det är väl en person som ändå sticker ut lite åt andra hållet. Kanske inte jättedramatiskt, men Jimmy Åkessons förtroendesiffror, han har ju legat i topp i vissa mätningar tillsammans med Jonas Sjöstedt. Men nu har han faktiskt fallit med ett antal procentenheter. Vad tänker ni om det?
Ja, men visst kan man väl tolka det här talet lite utifrån liksom ljuset att SD har otroligt svårt att komma fram just nu. Och Jimmy Åkesson har inte synt särskilt mycket under den här krisen. Och då gör man det här. Det verkar ju ha spridits ganska mycket bland de egna, så att säga. Däremot såg jag att det är i princip inga medier alls som har skrivit om det.
Nej, och det är lite det jag ska komma till. Han har en väldigt svår situation. Det vi hörde här var ju en kort liten passage som jag tänkte skulle försöka sammanfatta det här talet. För det var ganska intressant. Alltså det här talet börjar då, det här talet till nationen, det börjar i princip med 3 minuters klagomål på Sveriges hantering av den här krisen och allt man inte får säga i det här landet, till exempel att Sveriges krishantering är dålig. Gick sen över till att prata om att nu är tid för nationell samling och erbjuda sig att sluta upp bakom Stefan Löfven och sådär. Så, han försöker i det här talet då vara både statsman för samling och den som fångar upp misstron med det offentliga Sveriges hantering. Det är svårt, men samtidigt så är det väl så att han måste försöka. För nu pratar jag om den här väldigt breda instinktiva uppslutningen bakom Folkhälsomyndighet och nu även regeringen. Men det finns ju en grupp som har en stark misstro mot det offentliga Sveriges institutioner som liksom utgår från att det offentliga Sverige styrs av klåpare, i värsta fall illvilliga klåpare. Den gruppen röstar i hög grad på Sverigedemokraterna. Partiledningen själva är ju ganska liksom, närmast samhällskritiska aktivister. Har man följt, vilket jag gör, många tongivande sverigedemokrater i sociala medier över tid, så har man ju från att det här viruset upptäcktes varit oerhört kritisk till Sveriges hantering av det. Det är instinkten är den.
Partiledningen har däremot inte varit, de har varit mer nedtonade.
Åh jo, alltså Åkesson var tidigt ute och sa att försökte fånga den här, som man bedömer att det fanns en, ja det kan naturligtvis vara en ärligt känd uppfattning och någonting man såg en potential i. Han var ute och ville stänga skolorna. Det har ju visat sig i flera mätningar att svenska folket tycker att skolorna, de ska ju vara öppna. Jag menar att det här är ett problem därför att en god del av Sverigedemokraternas väljare nu för tiden ingår ju i den här gruppen som instinktivt har förtroende för Folkhälsomyndigheten. Om SD var ett litet parti som de var en gång i tiden så var det inget, då var det inte här något problem. Då kunde man vara katalysatorn för missnöje med lite av varje och misstro mot det ena med det tredje. Så är det inte längre. Sverigedemokraterna har nu för tiden, de är så pass stora att de har en god andel väljare som tycker att det svenskaste som finns är att lita på Folkhälsomyndigheten och motsvarande saker. Och deras nya jaktmarker, om de blir ännu större, är till stor del bland väljare som instinktivt litar på Folkhälsomyndigheten. Och vill kunna lita på Folkhälsomyndigheten, för det är svenskt. Det går som sagt igen på andra områden. Alltså Sverigedemokraterna har, man brukar prata om den klart största andelen väljare som är till exempel kritiska eller direkt negativa till Sveriges Television. Det är sant. Men de har 30% väljare som har förtroende för Sveriges Television. Det här menar jag är för varje dag och år som går en svårare och svårare balansgång för det här partiet som kommer ur en väldigt tydlig underdog, en misstroposition. Men som nu ska försöka bli delvis det, men också en samlande kraft. Och jag tycker det här talet, för den som vill, finns det på YouTube. Jimmy Åkesson, tal till nationen. Jag tycker det här talet fångar väldigt väl Sverigedemokraternas samtida dilemma.
Ja, men kanske. Ja, jag tror att det är en poäng, särskilt i det här om att de vill växa. För samtidigt, man har ju ändå sett tydligt att bland SDs väljare så är det fler som har en liksom negativ syn på samhällets utveckling, tycker saker går åt fel håll, har mindre förtroende, eller lägre förtroende för myndigheter och andra institutioner, eller hur?
Det kan man absolut ju ändå se, ja, men typ, så är det. Definitivt. Det jag menar egentligen att min poäng med den här något vindlande historiken är väl att den här delen av svenska folket som är väldigt liksom, polariserad åt det hållet, eller om vi ska säga, som ingår i den bubblan, den är ganska liten. Och den är inte, det finns inte särskilt mycket tillväxtpotential. Sverigedemokraterna är redan inne och gräver i andra segment av väljarkåren där man kanske inte har det här kompakta missnöjet, misstron mot statens institutioner. Man kanske bara var missnöjd med politiken.
Man kan kasta in en fråga här dock. Det är ju hur pass beständigt detta nya läge vi är i nu blir. Något som kanske sorgligt nog talar för motsatsen är ju att det fortfarande skjuts väldigt mycket människor i Sverige. Alltså vad tänker ni där? Hur snabbt tror ni att det där kommer att vi kommer återgå till att fokusera på det där vi var innan? Vad tror du, Maggie?
Jag tror ändå att det kommer ta ett tag faktiskt. Alltså att om det inte händer väldigt, väldigt spektakulära händelser. Alltså det som gjorde att Brott och straff seglade upp så oerhört på, liksom både, på den mediala agendan framförallt. För hos väljarna har det ju legat högt länge. Men det var ju den här unga kvinnan som sköts med sitt spädbarn i Malmö. Och strax efter var det ju en tonåring som sköts till döds. Alltså jag tror att det kommer krävas liksom riktigt spektakulära händelser för att man ska kunna få in det på dagordningen. För det händer ju som du säger saker hela tiden som får ganska lite uppmärksamhet.
Jag noterade att Sverigedemokraterna gjorde sitt, de har nog gjort den där analysen också. Jag tror att de har rätt i det, att det mesta oavsett det gäller brott och straff eller vilken annan samhällsfråga som helst kommer att behöva tryckas in i en coronakontext under ganska lång tid. Och det försökte man göra genom att föreslå kraftigt skärpta straff för brott begångna under coronakrisen.
Ja, så men jag tänker på en annan sak gällande det du säger, Victor. Det är ju så här...
fire away.
Jo, men jag tänker att de som ropar efter något annat än vad regeringen och Folkhälsomyndigheten och de andra myndigheterna står för nu, de söker ju väldigt mycket en stark ledare, ett tydligare ledarskap. Och jag undrar om man uppfattar Jimmy Åkesson som den här starka, tydliga ledaren. Alltså han, när han lägger fram sina budskap tycker jag ofta att han ger ett ganska osäkert intryck. Han säger ofta att han inte vet, han har inte koll på saker. Är inte de som liksom vänder sig till Jimmy Åkesson, de vill väl mer ha liksom någon som rör om i grytan, någon som säger det man inte får säga, någon som skakar om liksom konsensus Sverige? Och det tror inte jag är vad väljarna längtar efter just nu. Just nu vill man ha liksom stabilitet och trivsamma koftor på rad som säger att allting ska bli bra.
Men är det inte så att Sverigedemokraterna och delvis även Moderaterna här krattar för att kunna säga i efterhand, vad var det vi sa vi skulle ha gjort mer?
Det tror jag absolut att man gör. Samtidigt, det säger de ju redan lite nu. Det är ju alltid svårt med den typen av oppositionskritik som är så här, det borde varit mer och snabbare. Kanske att i ett sånt här läge att det ändå faktiskt fäster just när det gäller en faktisk kris.
Man kan ju tänka sig att då, när det här då skiftar mer och blir när den värsta pandemin är över och vi är framförallt i en ekonomisk kris, så kanske det här andra mer kommer ha lättare, de kommer ha lättare att föra in det här med brott och straff, diskussionen kring den svenska integrationsmisslyckandet och att allt det där kan paras i en cocktail som kanske passar Sverigedemokraterna bättre, kan man eventuellt tänka sig, än en akut pandemi där man sluter upp bakom både myndigheter och regeringsföreträdare.
Ja, nej, men absolut.
Men
jag tror ändå att jag tror du har en stark poäng där, Maggie. Och det är lite det jag menar som är Sverigedemokraternas problem. Att det är liksom i grunden ett aktivistiskt parti med en aktivistisk ledarkader som kommer ur en tradition av att röra om i grytan snarare än att uppfattas som, och kanske till och med snarare än att vilja vara, de här koftorna på rad.
Det är eller ett auktoritärt parti, tänker jag. Alltså de här med liksom den starka ledaren. Ja. Det är liksom inte riktigt det. Jag tror inte att man... Ja, jag vet inte. Men jag tänker att det är inte det man ser hos Jimmy Åkesson i första hand, kanske. Sen finns det en annan aspekt av det där som jag tycker är intressant. Om nu är det ju liksom oklart hur hela så här, tjänstemannas Sveriges roll kommer att liksom analyseras när det här är över. Kommer man tycka att tjänstemännen och myndigheterna har för stort ansvar, för stora friheter, eller kommer man tvärtom liksom tycka att det här är en jättebra modell? Sverigedemokraterna har ju haft problem med tjänstemännen i de kommuner som de har styrt. Alltså både i Sölvesborg och i Hörby så har det ju varit tjänstemannaflykt från folk som har jobbat i kommunerna länge och sagt att det fungerar inte med det här styret. Det tror jag också kan vara liksom en liten joker som kan komma in.
Vi kan konstatera att mycket hänger ändå på hur det här utvecklar sig, som du var inne på, Thomas. Det skulle Sverige visa sig klara den här krisen relativt väl, så kan det vara en stor comeback för det svenska etablissemanget, eller hur man ska uttrycka sig. Skulle det gå åt skogen jämfört med Danmark, då kan vi ha en helt annan historia.
Precis så är det.
Jag vet inte hur ni känner, men själv känner jag att jag börjar få lite för mycket corona i mitt liv. Inte sjukdomen i sig, men man jobbar ju med den konstant. Man läser om den på sin fritid. Man är orolig för folk man känner och anhöriga och annat.
Ja, och det finns inte ens möjligheten att se en fotbollsmatch då och då för avkoppling, nej.
Nej, men böcker kommer fortfarande, Victor.
Det är sant.
Så att jag tänkte komma med ett boktips. Nej, men Pontus Mattsson, SVT-journalisten, han släpper ju en bok om Sverigedemokraterna nu. Jag skrev lite om den i veckan och har läst den. Den handlar om... Pontus Mattsson har ju följt Sverigedemokraterna egentligen sen långt innan de kom in i riksdagen. Sen partiet blev liksom intressant och relevant. Han gav ut en bok för 10 år sedan, precis innan de kom in i riksdagen, och nu har det då kommit en ny. Och den handlar liksom om utvecklingen de här 10 åren. Hur kan partiet ha vuxit så mycket? mycket och så intervjuar han jättemycket folk som får se tillbaka på då sin tid med Sverigedemokraterna i, som konkurrenter eller hur man ska säga. Men också väljare och statsvetare och andra, och alla försöker ge sin bild av det här partiet. Och vet ni varför Sverigedemokraterna har vuxit så mycket på 10 år?
Nej, berätta.
Jag vet att det finns lika många teorier som det finns politiska åskådare i övrigt.
Ja, och det är liksom det som är så kul med att läsa den här boken, att när jag intervjuade Pontus om detta så verkade han själv ha en ganska tydlig bild av vad han tyckte, men de han intervjuar ger ju liksom 1000 olika skäl och alla är helt motsägelsefulla. Till exempel så gör han en ganska intressant intervju med Mona Sahlin, tidigare S-ledare som ju ledde partiet när SD kom in i riksdagen. Hon gjorde, när hon precis blev partiledare 2007, så höll hon en av de första, om inte den första debatten mot Jimmy också. Nej, det var nog, Lars Leijonborg hade nog hållit innan, men hon var i alla fall jättetidig med det. Hon fick supermycket kritik för att hon liksom gav det här oetablerade partiet en plattform. Minns ni det här?
Ja,
det var TV4.
Det var en annan tid.
Grej. Ja.
Fast den var inte.
Nej, men hon gjorde väl en ganska stor poäng av att man ska ta debatten.
Ja, precis. Och att jag minns att hon brukade säga att ta ut trollen i ljuset så spricker de. Och hon fick ju jättemycket kritik för det, både från sitt eget parti och andra politiker och debattörer och sådär. Och sen var det också de som tyckte att hon gjorde rätt. Men hon säger i den här boken att hon ångrar att hon inte beordrade alla kommunalråd, alltså sosse-kommunalråd, att liksom läsa på om SD och ta minst 3 debatter var. För att hon uppfattade det som att man lämnade walkover till Sverigedemokraterna. Och det roliga är då att det är också ett kommunalråd som är intervjuat, som heter Anders Rubin, som är kommunalråd i Malmö och har varit aktiv i Malmöpolitiken jättelänge. Och han säger precis tvärtom, att det var jätteviktigt att vi inte tog debatten. Enda anledningen till att vi har kunnat skjuta på SDs framgångar jämfört med grannländer som Danmark och Norge, det är att vi inte har tagit debatten, att vi har hållit dem borta. På samma sätt så kan man läsa då framförallt socialdemokrater som säger att det var helt fel att stänga dem ute, eller det var helt rätt att stänga dem ute. Vissa säger att man skulle prata om mer i sak, liksom bemöta dem i sak, inte prata om att de är rasister. Och så andra som säger att nej, det vore ju helt att normalisera dem.
Det här, då måste jag tolka det som att Pontus Mattsson har skrivit den slutgiltiga bibeln över 2010-talets politiska debatt, för den handlade ju i princip bara om olika debatter om vad som gynnade Sverigedemokraterna och inte.
Ja, men verkligen.
Och resultatet var alltid bara, att allt gjorde.
Om vi bara förstår att folk är oroliga för sina pensioner och pratar om varför SD kommer vara dåliga för pensionerna, så kommer det gå. Sen så kommer liksom Anders Färbe, tidigare metallordförande, som säger så här: vi har alltid varit jättebra på att argumentera i sak, men det här handlar inte om sak, utan folk skiter i vilket, det måste till en förändring. Vissa säger så här: vi borde lyfta invandringsfrågan. Andra säger: vi skulle inte pratat om invandring överhuvudtaget. Och framförallt säger alla så här: vi måste sluta prata om SD.
Man kan ju fråga
det sig... enda de inte kan sluta prata med SD.
Man kan ju fråga sig om det hade kunnat bli så att Socialdemokraterna där när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen 2010 hade valt en annan väg. Det uppstod ju ganska snabbt en diskussion inom Socialdemokraterna i riksdagsgruppen. Hur ska vi förhålla oss till det här partiet? För det var ju, vilket jag tycker är värt att dra sig till minnes, ett parti som i det läget, alltså Sverigedemokraterna, stod närmare Socialdemokraterna i många frågor. Ganska snabbt så var man tillsammans med Socialdemokraterna. Ja, det var ju så då att, för att påminna sig, att alliansen Fredrik Reinfeldt hade ju inte majoriteten andra mandatperioden där från 2010 framåt, utan det fanns ju en Socialdemokraterna, de rödgröna partierna och Sverigedemokraterna hade majoritet tillsammans. Och det uppstod ganska snabbt en situation där det fanns en majoritet mellan de rödgröna och Sverigedemokraterna där man ville stoppa försäljning av statliga företag. Man stoppade, gick ihop mer organiserat kan man säga, och stoppade en skattesänkning. Det fanns också i det läget en väldigt tydlig majoritet mot vinster i välfärden. Sen svängde ju Sverigedemokraterna och blev ju ett högerparti mycket mer i den ekonomiska politiken. Men det där gjorde ju att det var en diskussion inom Socialdemokraterna. Hur ska vi förhålla oss till detta? Den diskussionen som sen flyttades in och blev mycket mer kraftfull inom borgerligheten.
Mm. Och det är intressant i den här boken, för man får inte alls liksom samma inblick i Moderaternas relation till Sverigedemokraterna. Det verkar liksom mycket mer känsligt och sårigt på något sätt. De ställer inte upp på intervjuer alls i samma utsträckning som Socialdemokraterna har gjort. Och den som jag tycker liksom, det är ju som en genomgång av alla strategier man har haft, och man får liksom följa med lite när de då med någon slags fasa konstaterar att ingenting fungerar. Sverigedemokraterna bara fortsätter att växa, Socialdemokraterna bara krymper. Charlie Weimers intervjuade också, ni vet, Europaparlamentarikern, tidigare KD, numera SD.
Mm.
Och han säger ju det som man liksom hittills inte riktigt har testat, eller som väl är liksom på gång att testas just nu. Och det är så, varför har man aldrig kramat ihjäl Sverigedemokraterna? Låt dem sitta i regering och gå under. Vilket ju är lite konstigt nu när han själv är SD. Men ni fattar poängen. Tror ni på den där strategin?
Alltså, lanserar du den så kommer du få en grupp som slår dig i huvudet och säger att nej, det funkar inte alls, titta på de här länderna, och en annan grupp som säger det funkar, titta på de här länderna. Och så där är det ju alltid. Jag har ju till exempel Danmark, där många tycker att Socialdemokraterna i Danmark har lagt sig till med en stram invandringspolitik, och Dansk Folkeparti har blivit ihjälkramen i regeringssamverkan under hela 2000-talet. Nu är de nere på ensiffriga tal och Socialdemokraterna har bildat en vänsterregering. Å andra sidan så säger folk, men titta på Finland. Där trodde man att man hade kramat ihjäl populisterna i regering. Nu är de största parti. Och så vidare, och så vidare, och så vidare.
Och det är ju väldigt likt också ett av Mona Sahlins resonemang, som var så här, bara de kommer in i riksdagen så kommer de nog att hon sa att man tänkte så, man brydde sig inte ens om att sätta sig in i partiets politik, för att man tänkte, kommer de in i riksdagen så kommer de implodera. Och sen visar de ju sig vara mycket mer professionella och uthålliga än vad Socialdemokraterna någonsin hade föreställt sig.
Det finns ju en del som talar för att den här diskussionen återigen kommer föras tillbaka och handla mer om hur Socialdemokraterna ska förhålla sig till Sverigedemokraterna snarare än hur Moderaterna ska göra det. I synnerhet om vi då skulle få en moderatledd regering igen. Om man tittar ut över Europa så ser man ju att den här typen av partier, det finns en tendens att de rör sig till vänster i den ekonomiska politiken. Och det finns ju en hel del som talar för att även Sverigedemokraterna skulle kunna göra det. Vi har varit i ett läge nu där de har kopierat och lagt sig väldigt nära Moderaterna i många frågor. Men det kan ju mycket väl bli så att det snarare finns fördelar för dem att positionera sig till vänster igen. Och då kommer ju frågan hamna hos Socialdemokraterna. Hur ska ni förhålla er till dem? Är ni beredda att gå samman och driva igenom er politik?
Ja, men, och tittar man lite bredare på det, så det blir ju en väldigt navelskådande debatt på något vis när man pratar om hur skulle de andra partierna gjort. Alltså, titta ut i Europa, det finns uppenbart ett väljarunderlag för den här politiska strömningen som Sverigedemokraterna representerar. Som, ja, men den varierar i storlek, men den finns där lika självklart i partisystemen nu som det finns en strömning för liberala partier eller gröna partier eller socialdemokratiska socialistiska partier. Att vi har ett sånt parti i Sverige, jag tror man måste släppa den här chocken nu. Det är visserligen lite unikt att det blev ett parti med Sverigedemokraternas bakgrund som tog den rollen, men det är ändå 10 år sedan nu, och det vore nog välgörande om Pontus Mattssons bok fick bli slutpunkten för den här diskussionen och att man sen kan gå vidare till att betrakta det som ett parti som sitter i riksdagen och som lär göra det och som får hanteras utifrån vad man kan göra och inte, med eller mot oss. Alltså det är som att den där diskussionen utgår fortfarande i någon mening från vad kan de etablerade partierna göra för att den här rörelsen ska försvinna. Det kommer det naturligtvis inte att göra.
Det är också många SD-väljare som är intervjuade i den här boken. Han har åkt runt på liksom olika möten och så. Och det är också spännande läsning, för att det är liksom... Dels är de flesta väldigt arga på Fredrik Reinfeldt och öppnar hjärtantalet. Det är liksom, det är en mening som alla hela tiden återkommer till och så. Men de verkar inte heller så jätteintresserade av politik när Pontus Mattsson pratar om dem. Utan det är liksom Jimmy Åkesson åker på valstugeturné i valrörelsen inför Europaparlamentsvalet 2019. Han liksom avverkar så här 8 kommuner på en dag. Han håller inga tal, för det tycker de är för mäckigt. Då behöver de ha tillstånd och sådär. Utan det enda han gör är att ställa sig i valstugan och ta selfies med folk. Och det är det folk vill ha. Liksom. Att rösta på SD, att vara SD-are, handlar jättemycket om identitet. Och liksom att man har valt väg och man är en del i den här klubben. Man åker på Jimmy Åkessons festival i Sölvesborg. Och allt det där är liksom i en tid då väljarna är jätterörliga och man inte röstar efter klass längre, så har Sverigedemokraterna lyckats bygga upp en väljarbas som så otroligt starkt identifierar sig med sitt parti. Och det kanske där de andra partierna ska titta, snarare än liksom hur ska man göra, ska man ta debatten eller inte?
En sommarfestival. Så kan etablissemanget trycka ner
SD. Men det där har ju sossarna traditionellt varit väldigt bra på. Hoppborg på första majtalet och så.
Mm. Men jag tror det får bli slutorden faktiskt. Ni får ta med det, ni som lyssnar på det här. Hoppborg, sommarfestival, inte så mycket sakpolitik.
I år är inget första majfirande dock.
Nej, just det. Det blir en digital Hoppborg i år.
Det blir kanske ingen Sölvesborg sommarfestival.
Det vore i och för sig den ultimata anti-etablissemangshandlingen. Att ordna en illegal svartfestival i trots med Folkhälsomyndigheten. Vi får se. Tack Maggie Strömberg på distans och Thomas Nordenskjöld på plats. Och tack till alla er som har lyssnat på Verkställande utskottet avsnitt 4. Vi är tillbaka igen som vanligt på onsdag.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.